Låt oss be. Herre, vi tackar dig att vi får samlas i ditt hus denna högtidsdag. Och vi ber dig, utgjut över oss din helige ande så att ditt ord kan få lysa för oss på vår vandring mot himlen. Och där vi ser den vitklädda skaran, de som har kommit fram och de som är på väg dit. Herre, välsigna oss idag genom din helige ande, Jesus, för ditt namns skull. Amen. I Faderns och Sonens och den helige andes namn. När Johannes var på Patmos och fick se in i himlen, fick han se många underbara saker där från Patmos. Han fick se tronen. Han fick se honom som satt på tronen. Och han fick se att det verkligen är han som har hela världshistorien och dess slut i sin hand. Och så fick han se, som det står, runt omkring tronen stod 24 troner. Och på dessa troner satt 24 äldste, klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet. Och de hade var och en sin harpa och skålar av guld fulla av rökelse, som är de heligas böner. De 24 äldste representerar alla de heliga som regerar tillsammans med Jesus. Och de är klädda i rättfärdighetens vita kläder. Och så står det att de också, om de sjunger den nya sången. De sjunger den nya sången till Jesus. Och rökelsen i guldskålarna, och det ska vi tala lite grann om. Rökelsen i guldskålarna är alla de heligas böner. Ett särmärke på alla kristna genom alla tider, det är detta. De ber. De ber. Alla som nu är hemma hos Jesus har varit bedjare på jorden. Lite senare fick Johannes också se hur det kom en, som det står, en annan ängel som också hade ett rökelsekar av guld och ställde sig vid altaret. Så står det att åt honom gavs mycket rökelse som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängens hand upp inför Gud. Ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner det på jorden. Och det åskade, dundrade och blixtrade och jorden skälvde. Vad betyder det här? Först, altaret kallas för guldaltaret. Det var så här i Gamla testamentet att när Moses fick befallning om att han skulle göra ett altare, ett rökelsealtare i templet eller i tabernaklet, så skulle han göra det av akacieträ och så skulle han överdra det med rent guld så att det blev ett guldaltare. Guldet symboliserar om och om igen i Bibeln Kristus, hans försoning, hans rättfärdighet, också den levande tron på honom. Och guldaltaret här, rökelsealtaret, symboliserar bönen i Jesu namn. Bönen i Jesu namn. Och ängeln som kom och tog rökelse från guldaltaret la det till de heligas böner. Och då skedde det saker och ting på jorden. Det åskade och blixtrade och jorden skälvde, så det. Det liksom pekar på detta att när kristna människor ber så sker det någonting. När man ber i Jesu namn så sker det alltid någonting. Guds folk har alltid varit och måste alltid vara upptagna med bön. De ber för sin omvärld. De ber för sina grannar. Och de ber för sin egen familj, för sina närmaste. De ber också för kyrkan och missionen. Och för hela situationen i världen. Och så ber de för sig själva. Och deras dagliga plåga, vad är nu det? Vad är kristnas dagliga plåga? Ja, om de lever i Jesus och i den helige ande, så är den värsta plågan deras egen synd och sin egen otro. Och de behöver om och om igen be om ny förlåtelse, om ny frimodighet och hjälp att leva här i världen. Och när de ber så sker det alltid något. Så står det att alla deras böner är samlade i guldskålar. Vilken underbar bild. Att allt det som du har bett i Jesu namn, det är samlat i en guldskål. Och det betyder att alla dina böner är hörda. Och förr eller senare, på ett eller annat sätt, kommer bönhörelse. Och sen, när de ber om syndernas förlåtelse, och som är en bön som vi ber ofta, så dröjer aldrig bönhörelsen. Den kommer alltid med en gång. För det är en bön som gör att då öppnas kanalen om syndernas förlåtelse omedelbart. Därför när vi i Uppenbarelseboken läser och hör om de som är hemma, så är deras stora sak att få lovprisa och tacka Gud för hans kärlek och hans godhet och makt. Och så som alla de som nu är hemma hos Jesus gjorde här på jorden, låt oss nu göra på samma sätt. Låt oss bekänna vår synd. I full förvissning om att han omedelbart hör och ger oss det vi ber om. Syndernas förlåtelse. Låt oss be. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Amen. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi tackar dig Gud för alla som har förvandlats genom Kristi kärlek och vittnat om dig. Led oss så att vi följer deras exempel. Låt oss en gång få stämma in i den stora lovsången med alla dina helgon. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Den gammaltestamentliga läsningen idag är hämtad ifrån profeten Jesajas bok. Så säger Herren: man ska inte mer höra talas om våld i ditt land eller ödeläggelse eller förstörelse inom dina gränser, utan du ska kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång. Solen ska inte mer vara ditt ljus om dagen och månen ska inte mer lysa dig med sitt sken, för Herren ska vara ditt eviga ljus, din Gud ska vara din härlighet. Din sol ska inte mer gå ner, din måne inte mer avta, ty Herren ska vara ditt eviga ljus, och dina sorgedagar ska upphöra. Då ska alla i ditt folk vara rättfärdiga och för evigt besitta landet. Som ett skott av min plantering, som ett verk av mina händer för att förhärliga mig. Av den minste ska det bli tusen, av den ringaste ett stort folk. Jag, Herren, ska med hast låta detta ske när dess tid kommer. Så lyder Herrens ord. Och dagens epistel ifrån Hebreerbrevet kapitel 12. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på tronen, högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sån fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. Jesus sade: ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad dölja som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Så lyder det heliga evangeliet. Ja, Herre, vi ber att du själv skulle öppna något av detta, av hemligheten med saltet och ljuset för oss. I Jesu namn. Amen. Dessa är de som kommer ur den stora bedrövelsen och som har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. De orden har vi hört många gånger. Och vi känner igen det här från samma syn som vi var i inledningen av gudstjänsten idag. Runt omkring tronen sitter 24 äldste på sina troner. Och runt omkring dem så finns det en oräknelig skara. En ofantlig skara som också den är klädd i vitt. Och runt omkring dem finns det sedan en ytterligare skara. Och det är alla i den enorma änglaskaran. Himlens ofattbara tjänande församling. Jag tänker att vi har sett den här synen för vår inre blick. Ni har sett den. Ni har sett bilder. Ni har tänkt på det. Ni har hört om den oräkneliga skaran. Den är så underbar. Men också lite oroande. Är vi med i den? Är jag med i den? Men Jesus vill trösta de sina idag. Skaran som Johannes såg är alla de som har tvättat sina kläder vita och rena i lammets blod. När du idag i avlösningsorden hörde dina synder är dig förlåtna och grep tag i det löftet, så kan du veta att du är tvättad i lammets blod. Och kanske kan ju vara så här att du var så förströdd. För så går det ibland. Du var så förströdd att du inte hörde. Och så började det göra lite ont i dig. Så säger jag om igen. Dina synder är dig förlåtna i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Ja, i Jesu namn och blod. Och tror du det, så är du med i skaran som Johannes såg redan nu. Du är med i den. Dessa, står det sen, är de som kommer. De kommer ur den stora bedrövelsen. På något sätt så är den här synen, handlar det om någonting som sker. Det handlar om människorna som samlas in. Guds församling är på en gång de saliga i himlen och de heliga på jorden. Det är Guds kyrka på en gång. De som är där uppe och de som är här, de hör ihop. Och de är tillsammans den gemensamma vitklädda skaran. Det stora steget är inte att gå över dödens gräns in i evigheten. Utan det är det stora steget från syndens och otrons värld in i Guds rike. Genom dop och omvändelse och tro. Eller med andra ord, genom pånyttfödelsen. Nu står det om alla dem att de kommer ur den stora bedrövelsen. Det har inte alltid varit lätt när de här på jorden skulle vandra. Och det vet vi också. Det är inte alltid så lätt. Och det kan bli mycket bedrövelse. Och som ljus och salt, vi ska strax komma in mera på det. Som ljus och salt i världen har det ofta kostat på. Och kanske att det värsta hela tiden har varit det som vi snuddade vid förut. Det onda köttet. Mitt eget onda jag. Som i samarbete med djävulen och världen har åstadkommit så många bedrövelser, besvärligheter och dumheter. Men Johannes syn av den oräkneliga skaran låter oss ana alla dessa som vinner seger, som övervinner det onda och som har varit salt och ljus i världen. Nu ska vi se lite närmare på detta. Vårt tema idag är: i spåren av dem som var salt och ljus i världen. Ska vi ta en gång till. Temat idag är: i spåren av dem som var salt och ljus i världen. I spåren av dem som var salt och ljus i världen. När Jesus säger att ni är världens salt. Och ni är världens ljus. Vem menar Jesus då? Jesus talar inte om några som ska bli världens salt eller världens ljus. Utan om några som är världens salt och ljus. Det här avsnittet som vi har läst är från Bergspredikan. Och det följer direkt på det som brukar kallas för saligprisningarna. Och där har Jesus talat om de saliga. Inte om de saliga i himlen i första hand, utan om de saliga, han säger, som är fattiga i anden. Som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Saliga är de som lider förföljelse för rättfärdighetens skull. Saliga är ni när människorna hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Och gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. Någonting kommer. När Jesus talar om de saliga tänker han inte på dem som är i himlen utan på dem som är på väg dit. Och det är alla de som har kommit in i ett sådant förhållande till Jesus att de kan inte vara utan Jesus. De kan inte vara utan honom. De kan inte vara utan hans nåd och kärlek. Hans barmhärtighet, förlåtelse, rättfärdighet. Och sånt har deras förhållande till Jesus blivit. Att han är deras livs medelpunkt. Han är i mitten där. Han är frälsaren. Och därför är de på väg till himlen. Och alla de som nu är hemma i himlen har slutat sina liv på jorden i en sån relation till Jesus att han var deras tröst och liv. I sig själva var de hjälplösa, svaga, ofta ganska misslyckade, olyckliga över sig själva. Men i den nöden så hade de hittat sin räddning. De hade hittat Jesus, sin bäste vän. Och det är om dessa människor, dessa lärjungar, som Jesus säger: ni är världens ljus. Ni är världens salt. Jesus talar här om deras position i världen. Eller kunde till och med säga de kristnas identitet. Vad de är i världen. Han säger alltså inte så här att nu ska ni bli världens salt. Eller nu ska ni bli världens ljus. Han säger, ni är det. Och då kommer nästa viktiga fråga. Vad menas med att vara salt och ljus? Vad är det för någonting? Vad ligger gömt i det här bildspråket eller liknelsen? Ja, ni vet att salt har några viktiga funktioner. Till exempel så var det ju så här förr i världen att man kunde bevara kött eller fisk i ett saltlager. Man la ner det i mycket, mycket salt. Man la det i salttunnor och på annat sätt. Och då ruttnade det inte. Och sen fick man visserligen när man skulle använda det lägga det i vatten så det fick liksom laka ur och så här. Men just genom att lägga det i salt så ruttnade det inte. Och så är det med salt. Det har en förmåga att bevara från förruttnelse. Och sen vet ju alla att om man nu skulle få havregrynsgröt på morgonen. Jag vet inte hur många av barnen som gillar havregrynsgröt. En del sätter tummen ner och andra handen upp. Ja, det är precis vad jag tänkte. Fler händer upp än fler ner. Så ja, det är bra. Nåja, alldeles oavsett det. Ni som tycker om havregrynsgröt. Vet ni hur havregrynsgröt smakar om man inte har salt i den? Ja, det är lite usch, ja. Precis. Det blir inte så gott. Eller potatismos som inte har salt i sig. Nej, det blir inte så gott. Tänk vad salt kan göra. För att göra någonting riktigt ätbart. Så att det smakar gott. Saltet liksom hjälper till så att det som egentligen var gott och skulle vara riktigt blir riktigt gott. Så är det med saltet. Men vad menar då Jesus när han säger ni är världens salt? Eller ni är saltet i världen? Saltet som gör situationen annorlunda i världen. Låt mig få peka på två viktiga saker. Man kunde säga många fler saker tror jag. Men jag ska säga två viktiga saker om detta med salt. Två saker som Guds folk gör. Och som Guds folk har gjort och fortsätter att göra. Och det ena är, det är deras förbön. När Guds folk på jorden ber, både för den egna familjen, för grannarna som man har där runt omkring sig, för landet, för samhället, för regeringen och så vidare, så betyder det någonting. Det betyder det jätteviktigt. Vad har det inte betytt att de som har gått före oss har bett för sitt land? Här där vi lever nu. Tänk de som levde här för 50 år sedan. Eller för 100 år sedan. Och deras förböner och för vårt land och för vår stad. Där Guds folk på allvar har bett för sitt land. Där finns det liksom en slags hemlighetsfull makt. Som gör lagstiftning och kultur annorlunda. Och när Guds folk möts till gudstjänst så ber de. Kyrkans förbön är inte någonting som vi lyssnar till. Det är lätt att en stund det här när vi ber efter predikan vid altaret. Att det blir en stund då man sitter och tänker på någonting annat. Istället för att vara med i den där förbönen. Kanske vi skulle arbeta med det på något sätt och göra någonting mer av det. Men när vi ber, så ber vi tillsammans med de andra. Och så ber vi som kristna i hemmen, i gemensamma andakter och i våra egna stunder. Vi ber för den kristna, som kristna ber vi, förlåt. Den kristna familjen ber för de andra i trappuppgången eller i villaområdet. Man ber för sina grannar. Och så finns det där. I grannskapet, i trappuppgången, liksom en hemlighetsfull verkande kraft som är precis som saltet i maten. En annan sak Dessa som nu sjunger den nya sången kring tronen i himlen, de var på jorden bekännare. Och det betyder att de i sin vardag ofta var tvungna att avlägga en bekännelse om vad de stod i konkreta vardagsfrågor. Ibland var de tvungna att säga nej till oärliga metoder på företaget eller på sjukhuset. Det fanns ibland saker och ting som inte kunde accepteras. För deras samveten var också bundna till sin herres ord, hans sanning. De kunde inte använda lögner. De kunde inte gå med på att man liksom dokumenterade falskt. Eller var med på att sälja dåliga varor. Som om de vore bra och äkta. Inom sjukvården kunde de inte bejaka sånt som kränkte livet. Eller avbröt ett liv i vardande. Vilken välsignelse på ett företag eller i ett grannskap, på ett sjukhus. Där kristna människor lever inte bara i förbön utan också i bekännelse. Förbönen kostade ofta bekvämlighet. Men bekännelsen kostade ibland inte så lite. Det finns många av dem som nu är hemma i himlen som blivit hindrade i sin karriär på jorden. Eller förlorat sin anställning. Eller som förlorat sitt anseende i akademiska sammanhang. Eller sin plats i kyrkan. I den officiella kyrkan eller bland sina grannar. Dessa saltmänniskor, om jag får kalla dem så. Saltmänniskor, kan vi säga det? Saltmänniskor. De fick nog inför sin himmelske vän beklaga sin feghet. Att de ofta var så tysta. De har varit tvungna att bekänna sin synd och bett om ny nåd att vara bekännare. Och så har de om och om igen fått tvätta sina kläder och göra dem vita i lammets blod. När de har hämtat ut förlåtelsen på nytt och på nytt. Vad menar nu alltså Jesus när han säger att de saliga är ljus i världen, i världens ljus? Världens ljus. Det sägs om Jesus att han är världens ljus. Det ljus som skulle komma in i världen. Det står också det i början på Johannes evangeliet att ljuset skulle nu komma. In i världens mörker, mitt in i den här döende världen skulle Guds frälsare komma. Och mörkret i världen, det är syndens och dödens mörker. Här råder hatets mörker. Och vi lever mitt i den dödsmärkta världen med sjukdom alla möjliga slag som fördärvar det korta livet och förkortar det ofta på ett förfärande sätt. Här utbreder sig kärlekslöshet och hat och girighet som ödelägger livet för sin omgivning. Men rakt in i detta, mitt in där, så kom Jesus, vår frälsare. Profetian sa, det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Och den som lär känna honom vet att i hans ansikte lyser det. Ett underbart ljus lyser upp mitt i mörkret. Och när man lär känna honom och det ansiktet så ter sig allting annorlunda. Och dessa som lärde känna Kristi kärlek och ljus och fick se ljus i hans ljus. Hur skulle de kunna vara någonting annat än liksom en spegelbild? En avglans, någonting som ändå lyste. Även om det inte lyser på samma sätt som Jesus, så lyser det ändå. Han som gick omkring och gjorde gott, han är ju en inre kraft. Han är själv där inne i våra hjärtan. Tror vi på Jesus så bor Jesus i våra hjärtan. Tänk det, alla barn. Tänk det, när vi tror på Jesus så är inte han bara någonting långt borta. För han är här inne. Här inne i mitt hjärta. Och när han är här inne så lyser det någonstans i ögonen. Det kan synas ibland på ett underbart sätt. Och så kunde dessa människor vittna för sin omgivning. Hur stort det har blivit för dem att få en sån frälsare. Och kärleken från honom, godheten från honom, det lyste om dem. Och det var så gott att vara i deras närhet när de vandrade här på jorden. De kunde också berätta om sin tro, om den frid som de funnit i Kristus. Och deras angelägenhet om att få med sig andra på trons väg, det var liksom, det var någonting levande inom dem. Nu kommer vi till en förmaning i texten. Det tredje jag ska tala om förmaningen. I de två bilderna som Jesus har om salt och om ljus, så kommer Jesus in på två väldigt underliga perspektiv. Det ena är detta när han säger om saltet som förlorar sin sälta. Kan ni tänka er salt som inte är salt? Jag tror att Jesus menar, nej, det går inte. Det går inte. Salt kan inte förlora sin sälta. Det själva salt är salt. Och salt är salt. För om det inte är salt, så är det ju inte salt längre. Men om det skulle vara möjligt att salt inte längre var salt, så kan man ju inte göra någonting annat med det än att kasta bort det. Jesus talar här om detta när hans lärjungar upphör att vara salt. Det vill säga när hans lärjungar slutar att be för sin omgivning. När de slutar att bekänna hans namn inför världen. När de tystnar i rädsla och feghet. När de börjar anpassa sig till världens sätt att tänka. Vad är detta? Ja, i Nya testamentet berättas det om Judas Iskariot. Det är en förfärlig berättelse. Ni kommer ihåg Judas Iskariot. Han som var med bland Jesu lärjungar. Och sen helt plötsligt så går det helt galet för honom. Och det var några andra som heter Ananias och Safira. Och som, när det handlade om pengar, så ljög de för Petrus. Tänk att ljuga om pengar. Ljuga är galet. Och längta efter pengar är galet. Och ljuga om pengar är dubbelt galet. Det gjorde de. Och det kom en väldig dom över dem. Det fanns en annan som hette Demas, som lämnade arbetsgemenskapen kring Paulus av kärlek till den här världen. Och nu måste jag säga så här. Du, vem du än är, och jag är inte utanför riskzonen. I gemenskap med dem som gått före oss och som nu är hemma, så måste vi ta Jesu allvarsord till oss. Han talar om att kastas ut och trampas ner av människorna. Det är en bild av domen. Låt oss ropa till Herren med all kraft och bekänna vår feghet, vår kompromissvilja, vår kärlek till pengar och allt annat sånt. Och vänner, om vi som tror på Jesus inte är saltet i världen, vem kan då vara det? I den andra bilden talar Jesus om en helt befängd sak. Han säger två saker egentligen. Han säger först, om en stad ligger uppe på berget, kan man dölja den? Om det klättrar en stad upp för ett berg och så lyser solen på berget. Nej, det går inte att gömma den. Och inte heller när vi ser en stad där på kvällen när det lyser. Det syns. Jesus tar också en annan bild i samma vända. Han talar om den där om att tända en lampa. När Jesus levde så var det så i husen. På kvällen så tände man en oljelampa. Och jag har lärt mig att den oljelampan brukade brinna hela natten. För att om man skulle behöva gå ut och gå på toaletten eller någonting annat sånt, så man kunde se, för det var ju kolsvart annars. Så hade man en liten oljelampa som brann där på kvällen och natten. Och så säger Jesus, inte tände man den med en lampa och sätter skäppan över lampan. Och skäppan, det var liksom en stor bunke eller en stor liksom box eller någonting som man använde för att ösa upp säd med. Och så vände man den upp och ner på, så kunde man liksom täcka över lampan. Och så blev det lika mörkt som om lampan inte var där. om man sätter en skäppa över lampan, så skulle vi säga att det var korkat. Eller hur? Är ni med? Men det är ju en frestelse för oss att göra så. Vi är ljus i världen, för vi lever av Jesus som är ljuset och som bor i våra hjärtan med sitt ljus. Många av oss kan vittna om hur någon eller några av dem som nu är hemma hos Jesus, hur de inte satte sitt ljus under skäppan. De vittnade för oss om Jesus. De uppmuntrade oss att gå trons väg. Och det är möjligt att somliga av oss sitter här. Ja, kanske att vi alla gör det som tror på Jesus. Att vi sitter här därför att det fanns någon eller några som inte satte sitt ljus under skäppan, utan vittnade för oss. Och som hjälpte oss. Uppmuntrade oss. Det är möjligt att när vi mötte det första gången och andra gången och tredje gången med sådana människor, att vi inte brydde oss så mycket om det. Men när vi tänker tillbaka på det nu, så kan vi minnas med vilken omsorg och kärlek de talade med oss. Kan ni tänka tillbaka och se för er inre syn några sådana människor? Till sist. Att följa dem som var trogna in till döden. I episteln idag så läste vi följande ord. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, så låt oss lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. På något sätt antyds tanken att de som är hemma, att de liksom kan se oss där vi befinner oss här på jorden, i vår strid, i vår vandring, i vår kamp. Men det som särskilt poängteras är detta, att vi nu har så många som har gått före oss och är hemma, som är framme vid målet, så skulle de sporra oss så att vi inte tröttnar. De finns där. De har varit här en kort tid på jorden, men nu är vi här. Vi måste också vi nå fram. Andra har varit i samma kamp som vi. Andra har stridit, kämpat, bett, vittnat och hållit ut ända fram till dess att de gick över gränsen och fick se sin Herres Jesu ansikte och se honom ansikte mot ansikte. Vilken stor sak när vi ska få se Jesus. Men när vi ser på den stora skyn av vittnen, så ska vi inte bara se på dem, utan vi ska se på honom som de såg på. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, han som utstod korsets lidande. Istället för att ordna det bra för sig, vad gjorde Jesus? Jo, han fullgjorde sitt uppdrag och han gick i döden. Och så blev han till salighet för miljoner av människor. Nu har vi kallelsen att vara salt och ljus i världen. För att vara en välsignelse där vi är i vår vardag och i vår församling. Nu vill jag till sist få peka på ett avgörande medel för oss alla. Och det är de stilla stunderna vid Guds ord. Vi behöver dagligen läsa Bibeln, gärna med hjälp av andaktsböcker och kommentarer. Och vi behöver få ha en ordning, en riktig ordning för vår bibelläsning. Och då är två böneämnen här särskilt viktiga. Det ena är att du får se Jesus. Att du läser så att du får se Jesus. Och det andra är förbönen, både för dina närmaste och för Guds folk. Och då skulle jag säga så här. När du läser din bibel och du sedan ber, så nämn alltid några andra av de heliga. Inte bara din egen situation, inte bara dig själv. Nämn alltid några av de andra. Så får du egen hjälp att också liksom, och lust att gå med på vägen. På den vägen som alla går till det eviga livet och hem. För säkert är du själv med på vägen. Därför att några av dem som nu är hemma bad för dig. Låt den tanken få finnas med. Några bad för dig. Och så är du med och firar gudstjänst idag. Amen. Herre, tack för alla dina heliga. Och särskilt de som vi idag har kommit att tänka på. Tack för deras trofasta kärlek till dig. Tack för deras vittnesbörd och uthålliga kärlek till oss. Tack för vad du har gjort för oss genom dem och tagit oss med in på trons väg. Tack för deras trohet in till döden så att du kunde ge dem livets krona. Hjälp oss att vandra i trohet som salt och ljus i världen och hålla ut tills du kommer och hämtar oss. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Låt oss be. Gud, vår Fader, du som genom Jesus Kristus har lovat att höra våra böner och samla dem i guldskålar inför tronen. Till dig ropar vi för oss själva, för alla människor. Herre, hör vår bön. Vi tackar dig för hela din kyrka, både den triumferande och den stridande. Vi tackar dig för alla de som genom tron gått före oss. Och vi ber nu om hjälp att kunna följa i deras spår som ljus och salt. Att frimodigt bekänna ditt namn. Och vi ber dig för din kyrka i hela världen. För missionsprovinsen och alla dess församlingar och präster. För vår biskop Lars Artman. För vår missionsbiskop Roland Gustafsson. Ena, helga och förnya din kyrka. Så att vi som bekänner Kristi namn kan vittna om den frid och frälsning som finns hos honom. Herre, hör vår bön. Vi ber för alla förföljda kristna vars vittnesbörd har lett till hat och förakt. Särskilt för de kristna i Iran och Irak. Och i Syrien och Egypten där så många blivit fängslade. Trakasseras och förföljs. Trösta och styrk dem i deras lidande, ensamhet och nöd. Låt dem få känna din tröstande närhet. Herre, hör vår bön. Vi ber för missionens arbete i hela världen. Vi ber särskilt för missionsarbete i Mongoliet och våra missionärer där, Bertil Andersson och hans familj. Vi ber för missionsarbete i Peru och Etiopien och Kenya. Låt ditt evangelium spridas och människor finna friden i dig. Herre, hör vår bön. Vi ber för alla folk och stater, för alla med makt och inflytande, för vårt eget land, för riksdag och regering. För vår stad och dess kommunledning. Vi ber för den om en lösning i den kaotiska situationen i Syrien och Egypten och hela Mellanöstern. Herre, hör vår bön. Vi ber dig, Herre, för alla sjuka och ensamma. För alla förföljda, hemlösa och flyktingar. Vi ber dig för alla döende. Herre, så ber vi dig idag särskilt för Gösta och Anne-Maj Aldén. För Elisabeth Nilsson. Vi ber för Alfred och en lyckosam behandling. Och för Tamas och Esters son Matte i hans sjukdom. Kommer läkedom i all deras nöd, mod och hopp. Och låt dem få märka din tröstande kärlek och närvaro. Herre, hör vår bön. Vi ber för oss själva, för våra familjer och alla våra barn och våra barnbarn. Och nu ber vi dig särskilt för dem som sliter med svårigheter i sina äktenskap. Vi ber för våra konfirmander som denna helg samlade till läger här i Lyktan. Välsigna var och en av dem. Vi ber för hela vår församling. Välsigna diakoniarbetet. Välsigna arbetet i Sankt Gabriel. Herre, låt snart en muslim komma till tro. Och låt vår närvaro i biskopsgården få vara till salt och ljus. Och till en förändring i den våldsspiral som ser ut att bli bara värre. Så ber vi dig också, Herre, att du ville leda oss och visa oss hur vi på olika sätt ska vara salt och ljus, både här i Tuve och på hela Hisingen. Herre, hör vår bön. Vi ber om din välsignelse över vår nattvardsgång idag. Kom och stärk vår identitet att vara salt och ljus i världen. Fyll oss med glädje över gemenskapen med alla de som gått före oss hem till din himmelska härlighet. Dig tillhör äran i evighet, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Böj era hjärtan till Gud och tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.